här med ljud är inte så enkelt. Därför att mikrofonerna som är gjorda för att man ska kunna sjunga i dem, de hörs inte om man inte står väldigt nära. Man måste alltså lära sig att om man inte sväljer mikrofonen så hörs man inte.
Precis.
Så ni får skrika om jag glömmer att jag måste stå väldigt nära. Vi ska börja med att lyssna till dagens evangelietext. Och jag tycker att det är en ganska dramatisk text, så jag föreslår att ni sitter kvar på stolarna medan ni lyssnar till den. Det är evangelisten Matteus som skriver, och den som vill följa med i texten hittar den på sidan 1493 i psalmboken. Och det här är extra kul nu då, för att när jag har mikrofonen under näsan så ser jag alltid två böcker. Så den som kan texten utan till kommer att upptäcka alla de tillfällen när texten inte stämmer med det jag läser. Men vi gör ett försök. Jesus sa: akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är ovlyssna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar? Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen dem. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jag ska strax bli en predikan, men till er som sitter och funderar på vem jag är, så tänker jag först ha en liten kort presentation. Det är ju många människor här som jag har träffat förut, som Bo sa, men det är också många som jag inte har sett förut. Och det första jag tänker berätta är att jag är förmodligen inte släkt med någon annan Albertsson som ni har träffat eller känner. Och det beror på att jag kommer från en gammal bondesläkt. Och där har man alltså efternamn efter sin far. Min pappa heter alltså Bernt Alberts son. Och då har ni snabbt räknat ut att Albert var min farfar. Nu under 1900-talet så har namnbytena skett vid ett arvsskifte. Och min syster som kommer att ta över gården efter pappa Bernt kommer alltså att heta Katarina Bernts dotter. Albert hette Johannes son och hans pappa Johannes hette Svensson. Så därför så är jag förmodligen inte alls släkt med någon Alberts son som ni känner. Vem är jag då? Jag tänkte jag skulle ta med er till en liten händelse som inträffade när jag var yngre. Det var den sommar som jag skulle fylla, det året jag senare skulle fylla 23. Och det hade varit en riktigt fin sommarsöndag, precis som idag. Vi hade varit på gudstjänst. Så var vi ett antal unga vuxna, 5-6 stycken hembjudna på middag hos ett gift par. Och där hade vi samtalat om den yttersta tiden. Om hur få av Bibelns profetior som ännu inte var uppfyllda. Och hur nära vi förmodligen var den underbara dag när Jesus skulle komma tillbaka. Och sen bad vi. Men precis innan vi bad så kom värdparet med en liten ask. Inte mycket större än en tändsticksask. Och jag som inte var uppvuxen i ett kristet hem, jag hade ingen aning om vad det här var för någonting. De kallade det för mannakorn. Det visade sig att i asken så låg det en massa små lappar. Och på varje lapp så stod det ett bibelord. Inte en text alltså, utan bara en förkortning. Och nu tänkte jag att om det är någon gång som jag ska få svar på den fråga jag sliter med det här året, så är det nu. Så jag sa till Gud, nu vill jag veta. Ja eller nej? Vi kommer från ett icke-karismatiskt samfund. Och för er som kommer från Pingstkyrkan så kan ju frågan verka närmast banal. Men för mig som hade slitit en hel vårtermin med frågan om det hemliga bönespråket. Det som apostlagärningarna gång på gång berättar att de troende fick när de hade lärt känna Jesus. Min fråga var det fortfarande aktuellt? Var det någonting för Kristi kropp idag, det vill säga var det här någonting för mig? Så, i min ungdomliga, ivriga tro så ställde jag Gud mot väggen och sa, nu vill jag ha svar. Är det här för mig eller är det inte? Och så tog jag den här lilla lappen och så vände jag på den. Och där stod det psalm 81 och 11. Och jag har nog aldrig blivit så besviken hela mitt liv. För jag visste ju att Psaltaren, eller någon bok i Gamla testamentet, säger inte ett ord om det hemliga bönespråket. Det kom ju inte till oss förrän den heliga ande föll på pingstdagen. Och det hade väl räckt som svar. Jag blev ju besviken därför att jag egentligen redan visste. Men så slog jag upp i min bibel, och det var ju Gustav den V:s kyrkobibel. Den som kom till reformationsjubileet 1917. Och på oerhört gammaldags ålderdom i svenska så stod det där: låt din mun vitt upp så jag kan fylla den. Ännu bättre blir det i Bibel 2000 som inte fanns då. Öppna din mun så jag får fylla den. Vi har läst 3 stycken bibeltexter. Och orsaken till att vi gör det är ju att EFS följer kyrkoåret i psalmboken. Och kyrkoåret är i stort sett indelat i 2 halvår, kan vi säga. Första halvan handlar väldigt mycket om Jesus och vad Jesus har gjort. Han föds. Han kommer tillbaka från Egypten, han döps, han samlar sina lärjungar, han gör under, han dör, han uppstår, han återvänder till himlen och så sänder han sin ande. Och allt det här påminns vi om i de texter som man läser första delen av kyrkoåret. Men andra delen av kyrkoåret, då förväntas församlingen ha blivit etablerad i Jesus. Förväntas vi vara rotade i hans kärlek. Vi förväntas ha fått tag på kraften i uppståndelsen och livet. Och då handlar det mycket mer om, okej, vad gör vi nu med det här? Vad gör vi av vår tro? Det Jesus har gett oss, hur flödar det ut ur våra liv? Och därför så under den andra delen av kyrkåret har vi väldigt många uppmaningar som jag har hört i de här 3 bibeltexterna. Och alldeles strax så ska vi lyssna till några funderingar och tankar som handlar om vårt eget liv. Thank you. Jag vet inte hur många svenskar som fortfarande vet att kyrkklockornas uppgift är att kalla samman församlingen inför Guds ansikte. Att kalla människor in för att höra Guds ord. Fader, vi ber dig att du ska röra vid oss idag. Vi ber dig att ingen mänsklig ofullkomlighet ska stå i vägen för din ande. Vi ber dig att människor som har kommit med olika behov ska få dem mötta här. Vi ber att Kristi kropp ska växa till. Och vi ber att det som är av dig, Herre, ska slå rot. Och det som inte är av dig, det ska bara sköljas bort. Vi tackar dig för att du har lovat att där två eller tre är församlade i ditt namn, där är du mitt ibland oss. Amen. Hur lever du ditt liv utifrån andlig klarsyn? Ja, ditt liv skulle Olaus Petri ha sagt bestå av tre saker. Ord, tankar och gärningar. Och det går, utgående från de bibeltexter vi har lyssnat till, att plocka fram ett råd eller två för var och en av de här orden. Ur evangelietexten kan vi lära oss någonting om vad vi ska göra. Ur episteltexten någonting om hur vi ska tänka. Och ur den gammaltestamentliga texten någonting om hur vi ska tala. Hur lever du och hur lever jag ett liv utgående från andlig klarsyn med det vi gör? Ja, nyckelordet är ju frukten. Vi ska leva så att vi bär god frukt. Och hur vet vi att frukten är god då? Jo, vi smakar på den. God frukt smakar gott. Frukt som inte är mogen är nästan alltid sur. Frukt som är rutten smakar illa. Och vi vet, nästan alla av oss som sitter här vet att den helige ande vill leda oss utgående från det som vi känner frid och det som vi känner glädje för att göra. Utgående från det som smakar gott. Och när jag ser mig omkring här så ser jag människor som har varit troende länge. Som har vandrat med Herren. Mil efter mil, dag efter dag, år efter år. Och som har övat sig i att lära känna Guds vilja. Som har övat sig i att lyssna in. Var finns friden? Var finns glädjen? Men ibland, och det kanske bara jag som råkar ut för det, men man kan ju råka känna glädje inför sånt som inte är så himla nyttigt. Det är så lätt att plocka fram den här godispåsen. Och den smakar ju gott. Är det någon som har verbalt sett slagit den på käften så kan man tyvärr ibland känna glädje över att ge tillbaka. Men när man har ätit den här godispåsen så tar det en stund så börjar det kännas konstigt i munnen. Det söta blir surt. Eftersmaken av det som inte var nyttigt blev inte god. Och skulle man skälla på någon så kommer förmodligen samvetet också att säga till efteråt. Så vi kan skärpa vår andliga förmåga. Vi kan skärpa vår andliga klarsyn genom att öva oss i att känna fruktens eftersmak. Vi gör inte det som smakar illa redan innan. Men efteråt känner vi efter. Smakar det fortfarande gott? Frukten, om den smakar gott, hjälper oss att leva vårt liv i andlig klarsyn. Att göra det som Gud vill. Aposteln Johannes skriver till sina kära barn att inte tro på allting. Och så skriver han någonting som förmodligen får dagens lyssnare att studsa till lite grann. Han säger att vi ska skilja på det som är rätt och det som är fel genom att lyssna på hur de beskriver Jesus. De som säger att Jesus inte hade en mänsklig kropp, de är falska lärare, skriver Johannes. I vår tid kanske det snarare skulle vara tvärtom. De flesta inser att Jesus har funnits som historisk person. Men det går den ena vågen efter den andra över världen som säger att han var inte Guds son. Han var inte den inkarnerade, den som hade funnits från evighet och fötts som människa. Men för Johannes är det alltså tvärtom. Det som är det viktiga för Johannes, det är att Jesus har en mänsklig kropp. Och för att förstå det så måste man känna till bakgrunden. Johannes, som ju är den av Jesu lärjungar som levde längst. När han skriver det här så har alla andra apostlar fått ge sina liv för evangelium. Petrus har blivit korsfäst upp och ner i Rom. Paulus har blivit halshuggen. Men Johannes lever fortfarande och han ledare för de kristna i staden Efesos. Den finns inte kvar längre, men den ruinerna är utgrävda och det var romarrikets fjärde största stad. Kanske inte riktigt en miljonstad, men ungefär lika stor som dagens Göteborg. Där satt Johannes mitt i det romerska imperiet, smältdegel mellan öst och väst, i västra nuvarande Turkiet. Så skriver han det här. Romarna var väldigt duktiga politiker, de var duktiga administratörer, de var duktiga militärer, de var duktiga ingenjörer, de kunde bygga broar som står kvar fortfarande. De byggde vattenledning här där vattnet kunde ledas miltals ifrån källorna till städerna utan en enda pump. Men de hade inte mycket till egen kultur. Det finns inte särskilt många romerska författare, diktare. En kultur som romarna hade, den var grekisk. Med sitt centrum i Aten. Och där lärde man att världen består av två delar. Den andliga och den materiella. Och det andliga, det var den verkliga världen. det var det där Gud fanns. Det var det som Gud hade skapat. Det var det som var gott. Den materiella världen, den hade inte Gud skapat. Den hade kommit till av någon som hade fallit ifrån sin position i himlen. Det materiella var ont. Det var i den materiella världen som sjukdomar, lidande och död fanns. Och hur skulle det goda kunna förenas med det onda? Frälsning för människor i Aten, det handlade om att bli befriade från det onda. Att människans ande skulle slippa ur fängelset som kroppen var. Det här var bakgrunden till det som Johannes skrev. Det här var vad alla tyckte, vad alla tänkte. Så när Paulus kommer till Aten och predikar evangelium om Jesus och uppståndelsen, den kroppsliga, fysiska uppståndelsen, så studsar det bara mot människors hjärnor. De kan inte ta in det. De kan inte tro att evangelium om Guds son också skulle handla om en fysisk uppståndelse. Två generationer efter Johannes död var det ett antal förkunnare som försökte sy ihop den här väldiga dualismen mellan gott och ont, mellan andligt och materiellt, med kristendomen. Och då fick man sannoliken ta fram den stora häcksaxen. För den Gud som beskrivs som skapelsens Gud i Gamla testamentet kunde ju inte vara de kristnas Gud om man hade bakgrunden att materien var ond. Och flera böcker i Nya testamentet var man också tvungen att klippa delar ur för att bli av med samma bild av Gud som Gamla testamentet hade. Och det här försöket att likrikta kyrkans förkunnelse med världens, det kom att skaka den kristna rörelsen i sina absoluta grundvalar. Vad gjorde man? Ja, man fick göra samma sak som många av Sveriges bönder får göra nu när klimatet förändras och de grävda brunnarna går torra under sommaren. Man fick borra djupt. Varje förkunnare fick frågan: vad lär du ut? Vem har du fått det ifrån? Vem har han fått det ifrån? Och så tittade man efter i det romerska imperiet, vad var det för någonting som de kristna förkunnarna hade gemensamt, som gick att härleda några generationer bakåt till apostlarna. Och så konstaterade man att apostlarnas lära finns bevarad åt oss i ett antal böcker de har skrivit. Så den kristna församlingen 150 år ungefär efter vår tideräkningsbörjan skakas i sina grundval här. Då står Nya testamentet fast. Då samlas man kring bibelordet. Och så sammanfattar man den kristna förkunnelsen i tre korta satser. de kom att användas när man döpte nya troende. Då ställde man frågan till dem: tror du på Gud Fader allsmäktig? Och så fick dopkandidaten svara ja. Och så frågade man: tror du på Jesus Kristus? Och den som vill höra eller läsa hela texten kan slå upp sin psalmbok och hitta den allra längst bak på pärmen här. Så ställde man den tredje frågan: tror du på den helige ande? Så döpte man en ny troende i Faderns, Sonens och den helige andes namn. Och vi har kvar den här dopbekännelsen, fast den är inte några frågor längre, utan de är gjorda som påståenden. Vi som bekänner vår tro. Och vi har kvar vårt nya testamente. Vi kanske inte bryr oss om så mycket listorna. Att Irenaeus i Lyon hade fått sin undervisning från Polycarpus av Smyrna, som hade fått sin undervisning av Johannes. De listorna kanske inte är lika viktiga för oss. Men ordet och tron är lika viktiga för oss. Vi lever inte i en värld där världen runt omkring oss försöker vara andligare än församlingen som Johannes levde i. Men vi lever i en värld där det fortfarande är viktigt att kunna skilja på det som är sant och det som är falskt. Det som är äkta och genuint och det som bara är påhittat. Och nu menar inte jag att allting som är påhittat skulle vara falskt, eller vara dumt, eller vara felaktigt, eller vara farligt. Och det finns ingen enklare plats i världen att förklara det här på än i Värmland. För i Värmland så har man två olika ord för en berättelse. En berättelse kan vara lögn, och då är den verkligen helt osanning. Jag fiskade abborre och fick upp en som var 3 meter lång. Men värmlänningarna vet också att det finns någonting som de kallar för ljuging. Och är ni inte från Värmland så får ni tänka på ljugherrbänken, när gubbarna sitter och berättar. Och en ljuging, ja, det gör man när man berättar någonting som har sina rötter i verkligheten. Eller som liknar verkligheten så mycket så att det kunde vara sant. Eller som lär oss någonting fast det inte alls är sant. Jag tog med, jag såg att jag hade halva bokhyllan med mig när jag gick upp här. Det här är Selma Lagerlöf. Det passar väl jättebra eftersom Lagerlöfsgatan går precis utanför här. Gösta Berlings saga. Jag mötte den första gången på Västanå teater för 20 år sedan. 5 timmar musikteaterföreställning med middagspaus. Och det gick så här fort. En fantastisk berättelse. Som kunde ha hänt i verkligheten. Den beskriver så mycket av det mänskliga livet. Men den har inte hänt i verkligheten. Det är ett av Värmlands förnämsta exempel på ljuging. Någonting som är påhittat men som ändå är bra. Och det finns mycket sånt. Här har jag ett exempel till. Det här är en filmatisering av en musikal som på svenska heter Spelman på taket. Den handlar om en judisk mjölk- och ostförsäljare som har fyra döttrar som ska giftas bort, och ingen av dem gifter sig med någon som han, pappan, har tänkt. Den utspelar sig i Ryssland i slutet av 1800-talet. Den bygger på en novellsamling skriven just av ryska emigranter till USA. Full av judisk humor. Och den berättar om förföljelserna. Förföljelserna som tvingade judiska folket att börja återvända till sitt hemland. Det finns inte en takt av judisk musik i den här. Men ändå berättar den någonting som är djupt uppbyggligt. Ljugning när den är som näst bäst. För det bästa tycker jag är det som händer i USA just nu. Dallas Jenkins ägnar sig åt att spela in den femte säsongen av hans Jesus-serie The Chosen. Det är mycket ljugning. Jag kommer ihåg att jag hade sett ett avsnitt i den tredje säsongen och så hade någon skrivit en kommentar: vilka bibelord bygger det här på? Och jag hittade inte ett enda. Men det var ändå så himla bra. Sen finns det avsnitt som är väldigt nära bibelordet, till exempel berättelsen om bröllopet i Kana. Det är min egen absoluta favorit, den bara älskar det. Så att skilja mellan vad som är sant och vad som är falskt, det handlar inte så mycket om att skilja på vad som är påhittat från det som verkligen har hänt. Utan det handlar om någonting annat. Det handlar om att inte låta sig luras. Och det spännande är ju att när Jesus talar om den yttersta tiden, så talar han om oroligheter och naturkatastrofer och sjukdomar. Men han börjar inte där. Han börjar med: låt er inte luras, bli inte bedragna. Och nu, för första gången i historien, så befinner vi oss i en teknisk värld där man kan fullständigt omslutas av någonting som är helt och hållet påhittat. Det går för första gången i världshistorien att leva i en värld som inte är verklig. Och det här har vi förvarnats om. Karin Boye skrev sin Kallocain. George Orwell skriver 1948 boken som han gav titel genom att flytta på de sista siffrorna till 1984. Och det har under 80-talet filmatiserats i filmen Matrix, där hela mänskligheten ligger nersövd i någon slags kuvöser med elektroder på huvudet och tror sig leva ett verkligt liv. Och det otäcka med den värld vi lever i vårt informationssamhälle, det är ju att all den information vi kan översköljas av saknar kvalitetssäkring. I juli 1969, en dag som den här, med gassande sol, låg jag på magen på mormors ryamatta som hon hade gett mina föräldrar i present. Jag låg i vardagsrummet framför en svartvit flimrande tv. Persiennerna var nedfällda. Engelska skulle jag börja lära mig först nästa år. Men det var ingen direktsändning. Det fanns inga tekniska möjligheter att sända det här direkt då. Utan det var ett reportage som hade översatts och textats till svenska. Så därför så kunde jag utan svårighet hänga med. När Chris Aldrin sa, det här är ett litet steg för en människa, men ett jättekliv för mänskligheten. Men informationssamhället, alla håller inte med om att det här någonsin har hänt. Trots att den som kan lite grann om teknik, filminspelning och tv-teknik vet att det gick inte att fejka bilder från månen 1969. Det fanns inte tekniska möjligheter till det. Idag finns det, men då fanns det inte. Ändå finns det sådana i informationssamhället som säger det här har aldrig hänt. Och det som jag tycker är allra otäckast, det är att på de 25 år som jag har levt i det elektroniska informationssamhället så har möjligheten att söka efter information allt mer begränsats. För 25 år sedan så kunde jag slå in ett nyckelord eller en mening, och fanns den så plockades den fram, och fanns den inte så blev det tomt. Nu finns det någonting som kallas för algoritmer, som är datorstyrda program som bestämmer vad jag ska få se när jag söker efter någonting. Det betyder att plötsligt börjar informationssamhället påverka mig. Och långsamt, långsamt så vaggas jag in i en världsbild. Och den behöver inte vara verklig. Samtidigt med detta så har vi en strömning som säger, jag behöver inte veta någonting. Jag behöver inte ha några rötter. Jag behöver inte ha någon kunskap. Det enda som är viktigt är hur jag känner i nuet. Det finns ett speciellt namn för det som kallas woke. Och kombinera nu de här två. En människa som säger, jag behöver inte veta någonting. Jag gör precis vad jag känner för. Med datoralgoritmer som invaggar den här människan i sin egen världsbild. Och vad får du då? Våldsamma upplopp på universitet i USA. Där man skriker, from the river to the sea, Palestine shall be free. De som protesterar mot kriget i Gaza förstår naturligtvis, precis som vi, vilken fruktansvärd tragik ett krig är. Men de har invaggats i en världsbild där allting är judarnas fel. Allting är Israels fel. Vad som än händer så gör palestinierna inte någonting annat än försvara sig. Se upp, säger Johannes. Pröva andarna. Kontrollera, sa den första församlingen. Vad fick du det ifrån? Vad fick de det ifrån? Vad grundade sig på? För att du ska kunna leva ett liv i andlig klarsyn. Paradoxalt nog behöver du veta mer än världen runt omkring dig. Och så har vi kvar Mika, profettexten från 700-talet. De första två texterna, de har lästs av de kristna den här sommarsöndagen sen kristenheten kom hit. Ända när jag konfirmerades så läste man en evangelietext och en episteltext. Först 1986 la man till för det första tre olika årgångar läsningar så att man inte behöver läsa samma text varje år. Och man la också till GT-texterna. Och de speglar väldigt ofta innehållet i evangelietexten. Det gör inte alltid episteltexten. Ibland kan de användas för att ge en slags flerdimensionell bild av verkligheten. Profeten Mika är samtida med Jesaja. Mika sitter i en liten by i Judabergsbygd. Och han har Jerusalem norr om sig. Och när solen går upp så kan han alltså se hur stenen färgas gyllengul i Salomos tempel. Och bakom sig, så här snett sydväst, ligger Betlehem. Och han har en väldig uppgörelse med profeterna. De falska profeterna profeterar välgång och lycka, säger han. Men i verkligheten så kommer det att gå illa. Och frågan är då, vad ska vi säga? Vad har vi för förkunnelse till världen runt omkring oss? Jag ser vi tillbaka på 1900-talet. Så började 1900-talet med att den kristna församlingen sa till människor, det finns konsekvenser av att inte lämna sitt liv till Gud. Det var nästan likadant i alla samfund. Frälsningsarmén förkunnade Guds vrede över de som inte omvände sig, och det gjorde pingströrelsen också och många andra. Och vid den tiden, för 100 år sedan, då var Sverige ett gudfruktigt land. Sverige var inte fullt av personligt troende, men det var ändå något på något sätt i folksjälen att Gud fanns. Och att om Gud sa någonting så måste man ta det på allvar. Och människor tog det på allvar. Någon har räknat ut, och jag tror inte alls att det är orimligt, någon har räknat ut att det var 2 miljoner människor som hörde förkunnelsen om vad som händer om de inte ger sig till Gud. Och som blev frälsta under första halvan av 1900-talet. Sen får vi till vår egen sorg bekänna att det var väldigt få av dessa 2 miljoner människor som lades till församlingarna. Men när jag var barn och ung så kunde jag möta människor som hade ett slags ljus omkring sig. En slags glädje som lyste ut. Fast de aldrig sa ett enda ord om att de hade mött Jesus eller tillhörde en församling, så bara fanns de där. Och de var pelare i ett rättfärdigt samhälle. I slutet av den tiden när det fungerade att förkunna riskerna med att inte ge sig till Gud, så satt forskarna i Lund och läste Luther. Och det är inte så himla lätt därför att Luthers tyska stavas inte alls på samma sätt som nutida tyska. Så det är en viss ansträngning att skala bort 400 år av kyrklig förkunnelse och komma ner till vad Luther egentligen själv sa. Och ibland blir det dråpligt. Så när man upptäcker att det fromma Sverige inte riktigt har översatt Luthers tyska. Luther skriver vid ett tillfälle vad man ska göra om man känner sig deprimerad. Och då tycker han att en god öl eller två i goda vänners lag inte alls så dumt. Och sen kan man gå hem och förlusta sig med sin hustru. Det fromma 1600-talet översatte det hela med att det är nog bra om man ber mer. Men vad man upptäckte, det var att Luther tänkte sig att det som skulle röra människors hjärtan, det var att få höra vad Jesus har gjort för dem. Och under andra halvan av 1900-talet har förkunnelsen blivit allt mera av detta. Jesus har dött och då dog dina synder. Jesus togs till fånga och då försvann din ofrihet. På korset spikades anklagelserna upp och då var det dina anklagelser som spikades upp. Jesus dog och då dog du från allt som var fel. Jesus uppstod och med honom uppstod du till ett nytt liv. Och det här fungerade också ett tag. Men så hände någonting från och med 1970 och framåt. Det är ju så att Bibeln är en berättelse. Och från 70-talet och framåt så har man sagt att det finns inga berättelser. Det finns bara människor. Det finns ingenting som någon annan kan berätta som hjälper dig. Det enda du kan göra är att berätta din egen berättelse. Och då kan vi komma med evangeliernas berättelser om Jesus. Och det blir med dem som Johannes omvärld. Det studsar på deras världsbild. Så ramlar det ner på golvet utan att ha ramlat ner i deras hjärta. Det är alltid med skräckblandad förtjusning man sitter på första bänken och hör hur den heliga ande har lett inledningen av ett möte. Och det finns tillfällen när man känner, jaha, nu har de sagt det. Och sen sa de det. Och sen sa de det här. Nu är det ju ingenting kvar av min predikan. Och en av de saker som jag var oerhört fascinerad över, det var man kunde ha predikat om falska profeter utgående från de här texterna från ett helikopterperspektiv och talat om landet. Men jag ville tala om dig här i Kristinehamn. Och det upprepades gång på gång i inledningen här i Kristinehamn. Och så förbönen med alla vittnesbörden. För det är nämligen så att när det inte längre går att förkunna konsekvenserna av att inte ge sig till Jesus. När det inte längre går att berätta om vad Jesus har gjort. Så finns det fortfarande en sak som fungerar. Det personliga vittnesbördet. Du kan berätta för någon annan vad Gud har gjort i ditt liv. Och det kommer de att lyssna på. För det är den enskilda människans berättelse som står i centrum i vår tid. Och du har någonting att berätta. Det kan vara någonting väldigt litet. Jag befann mig för en vecka sedan utanför Växjö. på fasaden till ett stort trähus som min morfar hade köpt 1945. Vad jag gjorde var att tvätta den fasad som vetter mot norr. Den som solen inte kommer åt. Och det skulle bli enligt prognoserna regn den dagen. Men det går naturligtvis alldeles utmärkt att tvätta i regnställ. Men man blir ju så småningom lika blöt inifrån som utifrån. Så jag bara sa till Gud när jag stod där och tvättade. Kan inte du göra så jag blir färdig? Så att jag tvättar klart allting jag når innan regnet kommer. Men det kom inget regn. Och jag tvättade, jag var nere och bytte vatten och jag tvättade. Så till slut så nådde jag inte längre. Och när jag gick ner ifrån ställningen, då kom den första regndroppen. Dagen efter skulle det bli sol, men inte förrän på eftermiddagen. Och jag hade tågtid från Linköping. Min bror skulle åka vidare till Stockholm. Han skulle släppa av mig. Jag var tvungen att åka vid ett ungefär. Så då sa jag till Gud, kunde inte du göra så att solen kommer lite tidigare? Och precis när min bror var klar med det han måste göra innan vi åker, då bryter solen igenom. Så sitter vi nere vid sjön och äter lunch. Och så badar vi. Och det är första riktiga sommardagen. Jag vet inte om jag ens bad. Jag bara sa till Gud, kunde inte du? Och så gjorde han det. Och jag kan inte säga som Johannes som säger att om allt skulle berättas om Jesus så skulle inte hela världen rymma alla böcker. Men jag kan låna hans formulering och säga att om var och en av er skulle börja berätta era vittnesbörd så skulle den här dagen inte räcka. I England bygger man ett stort monument där man ristar in vittnesbörd, hundratusentals vittnesbörd. Där människor berättar vad de har gjort och vad de har upplevt att Gud har gjort. Du kanske tycker att det du har att berätta är väldigt litet. Men om du upplever att det är genuint. Om du upplever från ditt hjärta det här gjorde Gud för mig. Så kommer andra människor känna det. De kommer känna att det är äkta. De kommer känna att du är äkta. Och det kommer röra vid deras hjärta. Och då kan vi tillsammans göra det som Levi Petrus sa i sin sista predikan på Nyhem 1974. Bara några månader innan hans död och hans statsbegravning. Vinna en och en för Jesus. Till dess att väckelsen kommer. För den kommer. Om Gud kan svara på mina böner om att det inte ska regna, kan han också svara på Guds folks böner om att det ska regna. Enda kruxet är att de gamla metoderna fungerar inte längre. Vi behöver som Kristi kropp lyssna på vad Gud har att säga. För ett år sedan ungefär dog min grekiska lärare och på minnesstunden efteråt kom det en gammal man i mörk kostym och satte sig bredvid mig. Innan han satte sig så räckte han fram handen och sa Sven Nilsson. Det tog en stund när jag insåg att this is the Sven Nilsson. Pastor i Philadelphia kyrkan. Som inte är en pingstförsamling by the way utan en baptistförsamling men i alla fall i Örebro. Och han sa så här. Han hade en vision om en Jesushändelse i Sverige. Alltså en händelse som går ut i alla nyhetsmedia. Som alla i hela Sverige talar om. Jag har haft några sådana men de har bara varit tragiska. Som när utrikesministern blev skjuten och sånt. Men Sven Nilsson hade börjat be om en Jesushändelse. En så omvälvande händelse att hela Sverige skulle börja tala om Jesus. Jag kan inte säga att jag har tro för det. Men jag kan ansluta mina böner till Sven Nilssons böner. Och hjälpa honom att be. För Sverige är inte nöjd med 2 miljoner frälsta svenskar fram till 1950. Nu bor det 10 miljoner människor i Sverige som behöver höra evangelium. Många, många, många behöver bli frälsta. Om vi sammanfattar så har evangelietexten lärt oss att vi kan leva ett andligt liv genom att känna smaken och frukten. Frukten innan vi gör någonting och eftersmaken efteråt. Johannes från Efesus har varnat oss för en världsbild som ersätter verkligheten. Som kommer med någonting annat än detsamma. Och profeten Mika får vara en förebild till oss i att lyssna till vad Gud vill säga till församlingen idag. Så att vi inte försöker tända väckelsens eld med forntida tändstickor. Men vet att en tändsticka funkar bara en gång. Och C.S. Lewis låter lejonet Aslan säga: ingenting händer på samma sätt 2 gånger. Det vi står inför kommer vi att bli förvånade över. Men allt det som den helige ande gör kommer att ha samma källa som generationen efter Johannes. Bibelns eget ord. Och den kommer att proklamera samma tro som dopkandidaterna fick och i Svenska kyrkan fortfarande får bekänna sig till. Så nu tänkte jag att jag har pratat färdigt här. Men ni ska tillsammans stå upp allihopa som kan och som vill. Och så tar vi sista pärmen på psalmboken. Och där står det apostoliska trosbekännelsen. Att den kallas så beror på att det finns 12 stycken påståenden. En tid i kyrkohistorien trodde man att apostlarna hade skrivit varsin mening i den här. Låt oss läsa den tillsammans. Och därmed bekänna den kristna kyrkans eviga kristna tro. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Tusen tack för er tid och er uppmärksamhet.
Tack Peter, och får vi ta med oss det här att vi får bära ut den berättelsen.